الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تكر الله سبحانه وتعالى att han ger oss den här äran att få samlas för att studera dessa välsignade hadither från våran profet alayhi salatu wassalam. Gå igenom dessa vackra böcker av hadith från imamer som Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala, där vi lär oss om vår religion, vår karaktär, och där vi får dessa vackra råd och vägledning från vår älskade profet alayhi salatu wassalam, som bara vägledde till det bästa och varnade oss från allting ont och dåligt. Vi stannade i början på sommaren vid kapitel 145 i den här boken Adab al-Mufrad av Imam al-Bukhari. Och vi kommer att återuppta lektionerna därifrån. Och idag så kommer vi gå igenom ett antal kapitel som handlar om att förbanna, la'na, och att svära. Vad säger islam om detta? Är det tillåtet? Är det förbjudet? Finns det undantag? Och så vidare. Och hadithen är hadith 309. Och som jag sa innan så går vi bara igenom de autentiska haditherna. De haditherna som är svaga hoppar vi över. Alhamdulillah, de är inte många. Men vi hoppar över dem och håller oss till de autentiska haditherna. Så man kan säga att vi går igenom Sahih Adab al-Mufrad. Taib. Kapitel 145. Bab laysa al-mu'min bit-ta'an. Kapitlet, den troende är inte den som svär. Den som svär och talar illa om andra. Hadith 309. Där berättas det från Salim ibn Abdullah, som sa: jag hörde aldrig Abdullahi förbanna någon någonsin. Förutom en gång så förbannade han en människa. Och Salim brukade säga att Abdullah bin Umar radiyallahu anhuma sa att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa: la yanbaghi lil mu'min an yakuna la'anan. Det är inte passande för en mu'min att vara la'an, att vara en person som ständigt förbannar. Här tänkte jag att vi ska ha ett litet förord. Och det är alltid bäst. Så att man förstår sig på vad betyder la'na. Vad är de olika kategorierna? Vad har de lärda sagt i denna fråga? Är det tillåtet? Är det inte tillåtet att förbanna? Den första punkten är: vad betyder la'na? Och det är ett ord som vi ofta hör. La'natullah. Och tyvärr ett ord som sägs i vissa muslimska hem. Föräldrarna och kallar la'na över sina egna barn. Mannen över sin fru, frun över mannen och så vidare. La'na enligt de lärda betyder att tard min rahmatillah. Att en person utestängs från Allahs rahma. La'na, yani att tard, att personen tas bort från Allahs rahma. Att han inte får Allahs rahma. Så när Allah säger i Koranen att han förbannar kuffar, yani de är borta från hans rahma. Och sen kan det också hända att det nämns att en person, en muslim, också får la'na. En muslim som skäl till exempel. Profeten Muhammad al-Islam sa: la'na Allahu sariq. Må Allah förbanna tjuven. Då är det här inte samma la'na som den la'na som kuffar får. Kuffars la'na är evig. Om de dör på kuffar. Den är i dunya och akhira. Medan en muslims la'na är tidsbegränsad, muaqqad. Yani han får inte Allahs rahma under en viss tid eller period och så vidare. Taib. Men i slutändan så får han Allahs rahma och han får gå in i paradiset så länge han dör på islam. Så det här är la'na. Att tard min rahmatillah. Och de lärda som Ibn al-Athir och Raghib al-Asfahani nämner också, och det är två kända lärare som ofta tar upp termer och vad ord och saker och ting betyder i hadith och koran. De säger också att la'na från Allah är att personen utestängs från hans rahma. Men när man talar om la'n från en människa till en annan människa, så kan det också betyda att man svär. Ett sebb. Taib, la'an kan också betyda en person som svär och säger fula saker åt andra. Om det är från en människa. Om det är från Allah, att personen utestängs från Allahs rahma. Och de lärde har sagt att de som förbannas i Koranen och Sunnan kan delas upp i tre kategorier. Al-Kuffar, Al-Fusaq och Al-Mubtadi'a. Kuffar, icke-muslimer. Al-Fusaq, syndare. Och Al-Mubtadi'a, folket av bid'a. Taib. Och även här så säger de också att vi kan ta exempel. Allah subhanahu wa ta'ala säger till exempel om kuffar: inna allaha la'ana al-kafirina wa a'adda lahum sa'ira. Inna allaha la'ana al-kafirina. Allah förbannar al-kafirin. Och han förbereder för dem en flammande eld. Så de är förbannade. Ahlul bid'a, eller folket av synder. Profeten Muhammad a.s. sa: la'ana allahu sariq. Må Allah förbanna tjuven. Må Allah förbanna den som förbannar sina föräldrar. Må Allah förbanna den som slaktar till någonting annat än Allah. Må Allah förbanna den som tar ränta. Den som vittnar om ränta. Den som ger ränta. Och så vidare. Så här finner vi att vissa syndare är förbannade. Gällande Ahlul Bidda så nämner de hadithen i Bukhari där profeten Muhammad a.s. sa att Al-Medina, staden Medina, är haram. Den är helig, helgad. Från Al-Ir till Si-Oso. Yani två, vad kan man säga, landsmärken som definierar gränserna för Medina. Den är helig. Den som gör en hadath, yani ahdatha fihi hadathan, den som innoverar eller gör en grov synd i Medina, får Allahs förbannelse, änglarnas förbannelse och hela mänsklighetens förbannelse. Och ordet hadath, enligt många lärda som Ibn Hajar och Nawawi, betyder här också stora grova synder och även innovationer, bida. Så den som gör innovationer och den som försvarar dem är under denna förbannelse. Och hadithen handlar om Medina, men ulema säger att den är generell. Att folket av bida är också folk som kan få Allahs förbannelse. Och den här hadithen får oss också att tänka på en väldigt tragisk händelse som skedde för några veckor sedan. Och det var den här mannen från Daesh, från Khawarij, som gick och sprängde sig själv i Medina. Subhanallah. Medina är haram. Du får inte ens döda en kanin i Medina. Vad gör den här mannen? I Ramadan, innan iftar, går till fastande poliser, vars uppgift är vad? Att skydda folk som besöker profetens moské, alaihissalatu wassalam. Ja, och många av de här vakterna, subhanallah, de har sån ikhlas. De skulle offra sig själva för besökarna av profeten Muhammeds moské, alaihissalatu wassalam. Och de ska göra iftar. Ja, och han går fram till dem och spränger sig själv i luften. Dödar sig själv och dödar, vad var det, 6 stycken eller? Subhanallah. I 4. I Ramadan, i sista 10 dagarna. Allah musta. I Medina. Och bredvid, nära profeten Muhammeds grav, alaihissalatu wassalam. De lärde har sagt att man får inte ens höja rösten där. Så du går och spränger en bomb och dödar en muslim, gör den grövsta synden som finns efter kyrk. I Medina, i en helig månad, subhanallah. Allah musta. Så subhanallah, det här är mycket, mycket allvarligt. Så här finner vi de tre sorters människor som förbannas i Koranen och Sunnan. Vilka är de? Kuffar, syndare och Ahlul Bida. Taib. Sen nämner också ulema att när det kommer till la'na, att förbanna ett visst folk, en viss grupp, en viss gärning, så delar man in det i el-mutlaq och el-muqayyad. Generellt och specifikt. Taib. Till exempel när det kommer till el-mutlaq, då är det tillåtet. Och ta en generell princip. Om någon frågar, är det tillåtet att förbanna eller inte tillåtet? Vi sa lärda som Sheikh Zayd al-Madkhali säger här i förklaringen. Vi förbannar de som Allah och profeten har förbannat. De som inte har förbannat så låter vi bli. Alhamdulillah. Lätt, eller hur? Ja. Tayyib. Då kommer vi till den här frågan. Är det tillåtet att förbanna kuffar? Får man det? Till exempel. Allah förbannar kuffar. Profeten Muhammad al-Islam. Samu Allah förbannar al-Yahud och al-Nasara. De tog deras profeters gravar till moskéer. Så att det är tillåtet att förbanna på det här sättet. Generellt. Är det tillåtet att förbanna Ahlul Bidda? Och säga Allah förbanna Ahlul Bidda? Man får. Är det tillåtet att säga Allah förbanna Khawarij? Va? Det är tillåtet. Och det här var någonting som vi finner från Salaf. En av sahaba som hette Abdullah ibn Abi Awfa. Man kom till honom och berättade om Khawarij, som också kallades för Al-Zariqa på den tiden. Och när man berättade om Khawarij och deras illdåd så blev han arg. Och han sa ala la'natullah ala al-Zariqa. Tre gånger. Må Allah förbanna Al-Zariqa. Tre gånger. Och då så säger den här mannen som berättade bara Azariqa eller alla Khawarij. Han sa alla Khawarij, må Allah förbanna dem. Profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa de är helvetets hundar. Och den hadithen finns i Muslim Imam Ahmad och den är sahih. En sahabi, vad gjorde han? Han förbannade Khawarij. Taib. Vilket tyder på att det är tillåtet. Så idag du får säga må Allah förbanna Khawarij, må Allah förbanna Daesh, må Allah förbanna Al-Qaida, må Allah förbanna Shabab i Somalia och så vidare. Men Khawarij, de döda muslimer. Samma sak, vi finner att sahaba förbannade också andra sekter som Al-Qadariya. Abdullah bin Omar förbannade Al-Qadariya. Vi finner också att Salaf förbannade Al-Rafida, Shia. De förbannade också Al-Jahmiya och så vidare. Så det här är generellt. Tayyib. Men frågan är, får man förbanna en viss individ specifikt? När det kommer till exempel en kafir, en syndare eller en mubtada. Och det här, ja ikhwa, är en jätteviktig princip. Om ni går härifrån idag och ni har förstått den här principen så är det khair. Skillnaden på det som är generellt och det som är specifikt. Och det här handlar inte bara om att göra lärna. Det handlar om samma princip implementeras på till exempel takfir. Tafsir, att säga att en person är en grov syndare. Eller al-wa'id. När det kommer till hot. Allah subhanahu wa ta'ala nämner att den som gör den här synden, han får det här straffet. Det nämns i hadith, den som gör den här synden, han får det här straffet. Han får inte gå in i Jannah. Och så vidare. Så att förstå den här skillnaden mellan generella och specifika texter, den är jätteviktig. Eller generella uttalanden och att implementera dem på specifika individer. Det är en jätteviktig princip som ni inshallah kommer att ta med er idag. Och svaret är att nej. Man kan inte ta en generell text och implementera den på en specifik individ. Till exempel, vi sa att tjuven är förbannad. Den som tar ränta är förbannad. Taib. Du ser en person stjäla i Rinkeby centrum. Kan du säga, han är muslim, du är förbannad. Du, Abdullahi, är förbannad. Kan man säga så? Nej, det kan du inte. Det här är bara alla som vet. Taib, han kanske inte vet vad han gör. Han kanske gör toba, kanske gjort toba och så vidare. Så man ska vara försiktig. Man ska skilja på generellt. Vi säger ja, tjuven är förbannad. Profeten sa tjuven är förbannad. Vi säger tjuven är förbannad. Punkt slut. Den som tar ränta är förbannad. Den som tar ränta är förbannad. Men vi kan inte säga varenda muslim som tar ränta är förbannad. Han kanske inte ens vet. Eller han kanske är utoba. Eller han kanske har goda gärningar som suddar bort hans synder. Och så vidare. Och ett bevis på det här är hadithen som finns i Bukhari. Att det fanns en man i Medina som hette Abdullah. Och den här mannen var väldigt rolig. Han brukade få profeten al-Islam att skratta och så vidare. Men han hade en brist. Ibland så föll han in i en synd. Och det var att han drack alkohol. Och man hämtade honom och straffade honom. Man slog honom och piskade honom. Och så vidare. En dag hämtade man honom och man straffade honom. Och då så säger en av sahaba, och Allah förbannar honom. Allahumma l'anhu. Och Allah förbannar honom. Hur ofta hämtas han inte framför profeten a.s. Och då så säger profeten a.s. La tal'anuhu. Förbanna honom inte, för wallahi så känner vi bara till från honom att han älskar Allah och profeten. Taib. Vad är beviset? Profeten Muhammad a.s. han sa i en sahih hadith, 10 personer relaterade till alkohol är förbannade. Den som köper, den som bär, den som serverar, den som dricker. Den här mannen drack alkohol, eller hur? Och han måste ha köpt den, han måste ha bärt den och så vidare. Men profeten sa till här, säg inte att han är förbannad. De sa han, Allah förbannar honom. Profeten sa nej, säg inte så. Han älskar Allah och profeten. Men han är inte förbannad. Förstår ni? Så att man kan inte ta en generell text och säga att den implementeras på specifika människor. Samma sak, bid'a. Vi säger, ja, 73 sekter. En är på sanningen, 72 i helvetet. Kullu bid'atin dalala, kullu dalalatin finnar. Kan vi säga att varenda person som gör en bid'a är i helvetet? 100% garanterat. Nej, det kan vi inte. Utan Allah, det är en wa'id, ett hot. Gör du bid'a, du kan vara i elden. Eller vi säger bid'a är i elden. Folket av bid'a är i elden. Men en specifik individ, Allah, det är mellan honom och Allah. Han kanske är jahil, han kanske har ta'wil, han kanske har goda gärningar som suddar bort hans synder, han kanske har missförstått någonting och så vidare. Allahu a'lam. Så att man ska inte blanda ihop det här. Generella och specifika bestämmelser. Och samma sak när det kommer till att göra la'na på folk. Så att generell la'na är tillåten. La'na på kuffar, la'na på syndare, la'na på vissa synder. De som tar ränta, de som dricker, kvinnor som inte har hijab. Det har nämnts i hadithar, khalas. Då säger vi så. Men får man göra la'na på specifika muslimer? Säga att du är förbannad? Nej. Det finns olika åsikter i frågan. Och det bästa är att låta bli. Och det är det som många lärare säger, att vi gör inte det. Vi gör inte la'na på specifika människor. Förutom de som har nämnts i Koranen och Sunna. Abu Jahl dog som kafir, khalas. Alayhi la'natullah. Fir'aun alayhi la'natullah. Shaitan alayhi la'natullah. Och så vidare. Men även kuffar idag som lever, gör inte la'na på dem specifikt. Kanske han blir muslim. Kanske Allah vägleder honom. Och så vidare. Men de säger, vissa lärde, att det är tillåtet om det är i ett avskräckande syfte. Stora syndare, så kan det vara tillåtet i ett avskräckande syfte. En person som är dalim, en person som är en grov mubtadi. Vi finner att många av salaf gjorde la'na på specifika människor. Vissa av dem, man kanske kan argumentera med att de gjorde takfir på dem. Men många av de här, majoriteten av salaf, sa inte att de var kuffar. Som Hajjaj bin Yusuf. Vissa förbannade honom. Yazid ibn Muawiyah. Amr ibn Ubaid. Fast många gjorde takfir på honom. Al-Mirisi, Bishr al-Mirisi och så vidare. De här ledarna av de värsta av sekter. Folk, de sa alayhim la'natullah. Alltså, specifikt för dem. Yani för att varna folk för dem och avskräcka folk från dem och så vidare. Och ett bevis som Sheikh Albani använder på att det är tillåtet är hadithen om mannen som hade problem med sin granne. En hadith som vi gick igenom förut när vi talade om grannarnas rättigheter. Mannen som gick och klagade och sa, mina grannar stör mig, till profeten a.s. Vad sa han till honom? Ta ut dina möbler på gatan. Ta ut dina möbler på gatan. Så mannen sitter på gatan med sina möbler och folk går förbi och de säger, vad håller du på med? Vad händer? Så han säger, min granne är dålig, min granne stör mig och så vidare. Och vad börjar folk att göra? De förbannar honom specifikt. Må Allah förbanna din granne. Taib. Och när mannen får reda på detta, så att folk förbannar honom och blir arga, så går han och säger, förlåt till grannen, kom in, jag ska aldrig mer störa dig. Förstår ni? Så säger Sheikh Albani, är ni i det här syftet att få folk att sluta göra dhulm? Så vi kan säga till exempel, må Allah förbanna Bashar al-Assad, må Allah förbanna dessa, är ni onda människor som förtrycker folk och så vidare, för att de ska, är ni, göra toba och komma tillbaka och så vidare. Så att, bra att förstå den här den här principen. Men att bara gå att förbanna och säga la'na till folk, som vi sa, tyvärr har det blivit vanligt i vissa familjer där en mamma eller pappa gör la'na på sina egna barn. Förstår ni? Det finns, eller hur? Och jag har hört det. Jag har hört berättelser om detta. De gör la'na på sina egna barn. Mycket, mycket allvarligt. Och det här, säger Sheikh bin Baz rahimahullah, är från al-kabair, från de stora synderna. För profeten Muhammad a.s. sa att göra la'na på en mu'min är som att döda honom. Det är som att döda honom. Och en annan hadith i Abi Dawud, om att göra la'na på en människa. Det här ordet, det går upp mot himlen, ner mot jorden, höger och vänster. Om det inte hittar och träffar rätt person, om han inte är förtjänt av det här ordet, så kommer ordet tillbaka på dig. Och det kommer nämna senare en athar, att om ett folk förbannar varandra, de har det som vana, så kommer de att få straff med Allahs förbannelse. Förstår ni? Så det är väldigt, väldigt allvarligt att gå och göra la'na på folk. Och det är inte någonting man ska ha som vana. Och vi ska nämna nu ett antal hadither som då förklarar detta. Första hadithen som vi nämnde, hadith Salim ibn Abdillah. Och det här är vem? Umar ibn Khattabs barnbarn. Du har Umar, Abdallah ibn Umar och Salim ibn Abdillah. Så i vilken ordning? Det är Umar, Abdallah, Salim. Och det fanns ju många mer barn, men här, de här tre nämns i denna hadith. Salim ibn Abdillah berättar att hans pappa Abdullah ibn Umar aldrig brukade förbanna någon. Förutom en gång förbannade han en person. Och det sägs att den här personen var en slav, som det nämns i Ibn Abi Dunya och al-Bayhaqi, att han förbannade en gång. Och det var en tjänare till honom. Och sen så friade han den här slaven. För att sona för det här felet han gjort, så friade han slaven. Taib. Och så säger han att min far Abdullahi ibn Umar sa att profeten Muhammad a.s. sa att det är inte passande för en mu'min att vara la'an. Att vara en person som ständigt förbannar andra. En fråga här som tas upp. En mu'min är inte la'an. Om en muslim någon enstaka gång säger la'na över en människa, betyder det att han inte är en mu'min? Förstår ni frågan? Ni vet, vi har ju de här nivåerna. Vi har en muslim, en mu'min och en muhsin. De höga nivåerna. Så en mu'min som någon gång ibland råkar förbanna någon, betyder det att han har förlorat statusen av mu'min? Nej. Varför? För att profeten al-Islam sa inte att men la'ana fahuwa laysa bi mu'min. Ja? Utan han sa la'an. Det är skillnad på la'ana och la'an. En person som är la'an, det kallas på arabiska för en mubalagha. Att man ständigt förbannar. Man har det som vana. Yani hela tiden. La'an Allah, la'an Allah och så vidare. Flera gånger om dagen. Förbannar allt och alla. Bilen funkar inte, la'an Allah, al-siyara. Det är rött ljus, la'an Allah och så vidare hela tiden. En sån här person är inte mu'min. Han har inte al-iman al-kamil. Han har naqs, han har en brist i sin iman. Men om det sker någon enstaka gång, alhamdulillah, alla människor har brister. Och de ångrar sig och de sonar för sina synder. Sen så nämns den kända hadithen, hadith Aisha radiyallahu anha, där hon sa att en jude kom till profeten a.s. och han sa assalamu alaik, au assalamu alaikum, må död vara över er. Och då så sa Aisha radiyallahu anha, wa alaikum wa la'natullah wa ghadiballahi alaikum, och må död vara på er och Allahs förbannelse och Allahs vrede. Och då säger Rasul alayhi salatu wassalam, mahlan ya Aisha, ta det lugnt Aisha, alayki bi rifq, var mjuk, wa iyaki wal unfi wal fuhshi, Jag varnar dig för att vara hård och att säga felaktiga saker. Och då säger Aisha radiallahu anha, hörde du inte vad de sa? Han sa, jo, jag hörde vad de sa, men hörde du inte vad jag sa? Jag sa, wa alaikum. Min dua besvaras, men inte deras dua. Så här finner vi många lärdomar. De här kuffar kom till profeten a.s. och ville göra narr av honom. De vet att muslimer säger assalamu alaikum. Så de kommer och vill skoja, de säger salam alaikum. Salam, det låter nästan likadant. Salam alaikum. De tar bort el bara. Salam. Salam alaikum. Och salam betyder här el-mot. Må du dö. De gör dua att profeten Muhammed ska dö a.s. Och han säger bara wa alaikum. Och över er. Profetens dua accepteras. Yani, ni ska dö. Men yani, må Allah krossa er och så vidare. Men deras dua accepteras inte. Och Aisha, hon blir arg. Och hon har all rätt i världen att bli arg. Och börjar då att säga wa alaikum. Wa la'natullahi wa ghadab Allah. Må Allahs vrede och förbannelse vara över er. Taib. Och då så säger profeten Muhammad al-Islam mahlan. Ta det lugnt. Och här säger Sheikh Abdul Razak al-Badr i förklaringen. Här finns en lärdom. Och det är att innan man säger någonting, ta det lugnt. Tänk. Det jag säger, är det bra? Är det dåligt? Kommer det gynna mig? Kommer det skada mig? Är det hasanat? Är det sayyat? Och så vidare. Mahlan. Speciellt när du är arg. Du vill säga någonting till någon. Mahlan. Khalas. Ta det lugnt. Chilla. Och sen, khalas, jag har tänkt igenom det här. Det är korrekt. Jag säger det. طيب مهلا يا عائشة عليك برفق وميوك ايديت تلباقا قمست وصم دي نمني سيدين اندر حديثا فر رفق ميوكهت فخونر allting medan strenghet och hårdhet förfular allting وإياك والعنف والفحش ويوانا دي فر strenghet eller hårdhet och الفحش. Och el-fuhsh betyder här yani, att säga felaktiga saker. Och vi kommer komma sen till att fuhsh kan betyda någonting annat. Men när det handlar här om Aisha så betyder det att yani, säga saker som är grova eller hårda och så vidare. Ja. Och då så säger Aisha då, men hörde du inte vad de sa? Han sa, jo, hörde du inte vad jag sa? Min dua accepteras, deras dua accepteras inte. Alayhi salatu wassalam. Och här nämner också Sheikh Abdul Razak, kolla på den här händelsen och jämför den med många av muslimerna som idag tar lätt på att säga grova svordomar och förbanna och så vidare. Ja, det här är nästan max. Du har vem? En yahudi som kommer och säger till vem? Till Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, må Allah döda dig. Assalamu alaikum. Taib, det är grovt. Och gör narr av honom. Framför hans fru. Taib. Och Aisha svarar. Och gör dua tillbaka. Och han säger nej. Gör inte så här. Så att många muslimer idag, de svär och förbannar för mycket mindre saker. Eller hur? Här har vi någonting grovt och allvarligt. Men ändå, profeten sa, svär inte och förbanna inte. Utan använd de bästa och lättaste av ord. Till och med i en sån här position. Idfa billatihi ahsan. Allah säger, besvara med det som är bäst. På bästa sätt. وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا. Profeten a.s. brukade inte ge igen ont med ont. Utan gav igen ont med gott. طيب. Så mashallah, kolla vilken hikma han har. وَعَلَيْكُمْ. Det är över. Och de lärda säger också att det man lär sig från den här hadithen är att en persons orättvisa dua mot någon inte accepteras. Om en person gör dua med orättvisa, med vulm, så accepteras den inte. Som här, att de säger salam alik, det är vulm. Och alhamdulillah, den här duan accepteras inte. Nah. Vi går vidare till nästa hadith som berättas från Muhammad ibn Abdurrahman ibn Yazid, från hans far, från Abdullah, att profeten sallallahu alaihi wasallam sa: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. Den troende är inte ta'an och inte la'an och inte fahish och inte bavi. Alla de här fyra fula egenskaperna ska inte finnas i en mu'min. Och de sänker personens iman. Vilka är de här fyra egenskaperna? Det är första att man är la'an. Att man gör, eller afwan, ta'an. Vet du vad ta'an betyder? Ta'an kan också betyda att hugga en person. Men här att yani säga fula saker. Al-wiqa' fi a'radin nas bidhammi wal-ghiba. Att kritisera folk på ett negativt sätt och att baktala dem och säga fula saker till dem. De har ta'an. Man attackerar folk med sin tunga, helt enkelt, med fula saker. Och här nämns också det här som vi sa, mubalagha. Inte att man är ta'in, man säger någonting en gång, utan hela tiden. Ta'an, man hela tiden hackar på folk. Man har det som egenskap. Och sen la'an, den som ständigt förbannar allt och alla. Och sen al-fahish. Al-fahish betyder här al-muta'addi bi ziyadatu al-qubh fi al-qawli wal-amal. Den som överdrivet och han säger och gör fula saker, skamlösa och smutsiga saker. Och al-fahsh kan också betyda att man gör skamliga handlingar. Och det används ofta för ordet zina, al-fahisha. Yani äckliga synder. Så al-fahish är den personen som talar smutsigt och beter sig smutsigt. En mu'min, han är inte fahish. Och han är inte heller bavi. Och al-bavi betyder här alladhi la haya'a lahu. Den personen som inte har någon haya. Han beter sig skamlöst. Och bavi al-lisan, sayyi' al-khuluq. Han har dålig karaktär. Så en muslim har inte de här fyra egenskaperna. Och tyvärr så ser vi de här egenskaperna hos många muslimerna. Allah musta'an. Må Allah vägleda dem. Nästa hadith berättas från Abi Huraira radiyallahu anhu. An an-nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala la yanbaghi lidhi al-wajhayn an yakunu aminan. Det är inte passande för en person med två ansikten att vara amin. Amin är en person som är pålitlig, som har en hög och vacker status. En person med två ansikten, dhul wajhain. Och den här personen har också kritiserats i andra hadither, att han är en av de värsta som kommer inför Allah på domedagen, den som möter Allah med två ansikten. Vad betyder två ansikten? Är det ordagrant att han har ett ansikte här, ett ansikte där? Eller vad betyder det? Ja. Med ett annat ord? Munafiq. Nej. Som Nawawi nämner, det är nifaq. Det kan vara en riktig munafiq och det kan också vara en muslim som beter sig som en munafiq. Han agerar som en munafiq. Att han är falsk. Den som går till ett folk med ett ansikte och han går till ett annat folk med ett annat ansikte. Taib. De här två människorna, de här två grupperna kanske ogillar varandra. Så han går till dem här och säger, ja, ah, men jag är med er. Ja? Jag är emot dem. De gör si, de gör så, de säger så om er. Så går han till dem och säger, jag är med er. Jag är emot dem. De säger si, de säger så. Han har ett ansikte för varje människa. Och det här är falskhet. Någonting som en muslim inte ska ha. Utan en muslim, han är ärlig, uppriktig. Som Hudhayfa sa, Iyakum wa talawun fi dinillah. Akta er för yani talawun, att byta skepnad i Allahs religion. Att man är som en kamelont. Man blåser med vinden. Ja? Man följer mainstream. Vad alla följer är du följer. Inte sanningen. Så att du är med dem, om det finns maslaha, om det finns cash, jag går med dem. Finns det cash hos de andra, jag går till dem och så vidare. Och det här tyvärr kan man se hos många ahlul bidah. Som Sheikh Muqbil brukade säga om ahlul bidah. Och speciellt ikhwanul muslimun. Att de har inte bara två ansikten, de har massor med ansikten. Ja? De går till Socialdemokraterna idag, mashallah, vi med er. Imorgon, vad heter de? Miljöpartiet. De går till Shia, vi kompisar. De går till Sufi, vi kompisar. De sitter med Selefi, ja, mashallah, ni är jättebra. Och så vidare. Och så snackar de skit om allt och alla. Och så vidare. Och beredda att hugga sina egna i ryggen om det handlar om cash. Bidrag och cash och status och positioner. Massa med ansikten. Och det här finns inte i islam. Det här ska man inte ha. En sån person, han är inte amin. En fråga. Den här hadithen, att den med två ansikten inte är en amin, nämns i kapitlet om att förbanna och att svära. Vad är sammanhanget? Och vi brukar ofta få er att tänka till. Varför nämner Imam al-Bukhari den här hadithen i kapitlet om att svära och att förbanna? För att den som går till en grupp, vad kommer han göra om andra människor? Han kommer baktala dem och svära åt dem och förbanna dem. Så går han till nästa grupp och svära åt dem och baktala dem och förbanna dem. Förstår ni? Så att det är underförstått av hadithen. Må Allah skydda oss. Sen så nämner författaren en hadith från Abdullah, eller en athar, där han säger att den mest klandervärda karaktären hos en mu'min är al-fuhsh. Den sämsta, fulaste och lägsta karaktären hos en mu'min är al-fuhsh. Att man är smutsig i sitt tal och i sitt agerande. Egentligen den här egenskapen finns inte hos en muslim. Och den som är fahish kommer automatiskt att yani svära åt folk och förbanna folk och så vidare. Och de nämner också här att om personen är smutsig i tungan, tror ni då hans gärningar kommer att vara rena? Nej. Utan tungan är början på saker och ting. Tungan är den vanligaste orsaken till att folk kastas i elden. Och tungan är en återspeglare av vad som finns i hjärtat. En person som talar fult och smutsigt, han har ett fult och smutsigt inre. Så är det. En person som ständigt talar gott om folk, tror gott om folk, kan göra dhikr av Allah och så vidare, inshallah hans inre är rent. Så ni kan döma en person på hans tal. Även om han talar fult och säger, men jag har ett rent hjärta. Lä. Då får du bevisa det. Eller hur? Nästa kapitel, Bab al-La'an, kapitlet om den som ständigt förbannar. Och där nämner han hadith Abi Darda radiyallahu anhu, att profeten sallallahu alaihi wasallam sa: Inna al-la'anina la yakununa yawm al-qiyamati shuhada'a wala shufa'a. De som ständigt förbannar kommer på domedagen inte att vara vittnen eller medlare. Och denna hadith är sahih. Här finner vi faran av att vara en person som är la'an, som ständigt förbannar. En sån person kommer på domedagen inte att få vittna och inte att få medla. Genom hans status sjunker oss alla. Och sjunker oss människor i dunja. Och han kommer då att nekas de här två egenskaperna på domedagen. Han kommer inte att få vittna på domedagen. Vad är det för vittnesmål som kommer att ske på domedagen? Vem ska vittna mot vem? Muslimer kommer att vittna om vad? Ja? Mot vem? För vem? Ja. Ja. Det har nämnts i en sahih hadith att profeten Muhammed a.s. nämnde att varje profet kommer att komma med sitt folk på domedagen. Och han kommer också att konfrontera sitt folk. Och då kommer Allah att säga till honom: har du förmedlat budskapet? Och han kommer att säga: ja, jag kallade folket till islam. Och då kommer folket att säga nej. De som förnekade islam, kuffar, kommer säga nej. De kommer ljuga för Allah och säga att han har inte alls förmedlat islam. De kommer försöka i sista chansen kanske. Tror att de kan lura Allah subhanahu wa ta'ala. Och då så säger Allah till profeten, och det här gamla profeten, Nuh och Ibrahim och så vidare: har du något vittne över att du har förmedlat budskapet? Och då säger han: ja, Muhammed och hans umma, alayhi salatu wassalam. Och då hämtas Muhammeds umma, alayhi salatu wassalam. Och då kommer de att vittna: ja, han har förmedlat budskapet. Hur vet ni det? Det står i den boken som du har uppenbarat. Vi är vittne. Ja. Men dessa personer, de är inte vittne. De som förbannar. De passar inte. De är inte så. De har förlorat den här statusen att kunna vittna. Taib. Och inte heller kommer de att få göra shafa'a. Eller de kommer inte heller att få göra shafa'a. Att få medla. En annan händelse på domedagen är att martyrerna kommer att medla för muslimer som har syndat och förtjänar helvetet eller är på väg in i helvetet eller har hamnat i helvetet. Att Allah ska rädda dem från elden. Martyrerna kommer att vittna och sen kommer siddiqin att vittna. Profeterna kommer att göra shafa'a. Profeterna, martyrerna, de rättfärdiga, de sanningsenliga och de troende kommer att få medla. Och sen till slut så kommer Allah Azza wa Jal, som vi känner till hadith i shafa'a, att ta ut dem som har så lite som ett senapskorn av iman i, från elden. Taib. Men de här människorna kommer inte att få medla. De som förbannar folk i dunya. Varför? Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala, han nämner i Sawa'iq al-Mursala att muslimerna, de ska ha rahma mot varandra. Yani, bima'na al-kalam, vad säger Allah subhanahu wa ta'ala? Ruhama'u bainahum. Att de troende har rahma mot varandra. Vi önskar för varandra det vi önskar för oss själva. Vi ska vara som en kropp, som en byggnad. Taib. Och vi ska göra dua för varandra, inte mot varandra. Så personen som i dunya gör dua mot muslimer att de ska tas bort från Allahs rahma. De ska tas bort, yani lana är att han ska tas bort från Allahs rahma. Hur ska en sån här person få äras på domedagen och få medla om att folk ska få Allahs rahma? Eller hur? Han har bevisat sig vara totala motsatsen i dunya. Så han förlorar den här statusen på domedagen. Må Allah skydda oss. I nästa hadith så nämns det från Abi Huraira radiyallahu anhu att profeten alaihi salatu wassalam sa: det är inte passande för en siddiq att vara la'an. Liknande. Det är inte passande för en mu'min och det är inte heller passande för en siddiq. Vem är en siddiq? Samma sak här, det kommer från en sidq, från ärlighet. Och det är också mubalagha. Att man verkligen betonar en person som verkligen alltid är ärlig. Ljuger inte. Och en person, de säger också en siddiq är en person vars gärningar bekräftar hans tal. Och hans tal bekräftar hans gärningar. Yani det han säger gör han. Och det han gör säger han. Inte så många idag, de snackar mycket. Mycket snack men lite verkstad. Eller hur? Vi kan mycket och hadith och sen när det kommer till verkligen att göra, alltså, då finner vi att mycket till korta kommande. En siddiq gör det han säger och håller det han lovar och han är ärlig när han talar. Men det är inte passande för en siddiq att vara la'an. Yani då kanske han inte uppnår den här statusen. Och sen så nämner författaren en affär från Hudayfa där han säger att varje folk som förbannar varandra har dragit på sig Allahs förbannelse. Eller har dragit på sig förbannelse. Yani tala'un, om folk börjar förbanna varandra. Det blir vanligt i en kultur och ett samhälle att man gör lärna på varandra. Vad händer till slut? Den här du'an är den som är vanlig i samhället. Vad slutar det med? Att du'an accepteras och folk blir förbannade. Samhället blir förbannat. A'udhu billah. Så att väldigt, väldigt farlig dua. Och vi har nämnt där förut att en muslim ska byta ut de här orden. Vissa från jahiliya kanske brukar säga fula ord. Eller hur? Massa fula ord, onödiga ord. Eller vissa muslimer som vi sa, de säger la'na på folk och så vidare. Må Allah straffa dig och liknande saker. Byt ut dem. Och säg istället hadak Allah. Allah yahdik. Aslahak Allah. Må Allah korrigera dig. Ghafar Allahu lak. Ha? Sheikh Abdul Razak nämner att vissa av salaf, när de blev arga på en människa som kränkte dem, de sa barakallahu fik. Ha? Barakallahu fik. Och vi nämnde igår när vi talade om Sheikh bin Bas rahimahullah ta'ala, när han blev som argast, vad sa han? Allah al-hadi. Hadahumullah. Allah yahdihim. Bas. Som argast, yani. Toppen av ilska. Må Allah vägleda. Subhanallah. Och så aldrig hörde vi ett fult ord från hans mun. Ett hårt ord mot någon människa. Utan det var de här orden som kom från hans mun. Alayhi rahmatullah. Naam. Det nämns också sen här kapitel: den som förbannar sin slav och sen befriar honom. Från Aisha radiyallahu anha att Abu Bakr en dag förbannade en av sina slavar. Och då så sa profeten alaihissalam, ja Abu Bakr, har du sett en la'an och en siddiq, yani som är en person som är siddiq och la'an samtidigt? Kalla wa rabbil Ka'ba. Nej, vid Herren över Ka'ba. Yani det finns inte en person som är siddiq och han är la'an. Så Abu Bakr befriade den här slaven. Eller han befriade flera slavar. Ba'd raqiqi. Och sen kom han till profeten alaihissalam och han sa la a'ud. Jag ska aldrig göra om detta. Så här finner vi också att även folk som är bäst kan ibland göra vissa saker som är fel. Men alhamdulillah direkt de går tillbaka till sanningen och de sonar för sina fel. Och de intalar också sig själva att inte göra om det som är fel. Och Abu Bakr, han är Siddiq al-Umma. Trots att han en gång hade sagt eller förbannat en slav. Och vissa nämner också här i förklaringen att den här slaven hade gjort någonting dåligt kanske. Och kanske nästan gjort sig förtjänt av detta. Men ändå, det är inte passande för en person som dig, en siddiq, att svära och förbanna eller förbanna någon människa. Radiallahu anhu. Vi ska ta två hadither till sen är vi färdiga. Kapitel bab at-tala'un bil'anatillahi wa ghadabillahi wa bin-nar. Kapitlet att förbanna med Allahs la'na och Allahs vrede och elden. Och där nämns hadith Samura radiyallahu anhu att profeten sallallahu alaihi wasallam sa la tala'anu bil'anatillahi wa la bighadabillahi wa la bin-nar. Och kalla inte Allahs förbannelse över varandra och inte heller Allahs vrede och inte heller elden. Men gör inte de här dua mot varandra. Må Allah förbanna dig, må Allah vara arg på dig. Och det är ännu värre. De säger att Allahs vrede är värre än Allahs la'na, om du säger på en person. För att det är mera bestående och långgående. Gör inte de här dua mot varandra. Eller binnar, ännu värre. Du säger till en muslim, må Allah straffa dig med helvetet. Inte en passande dua. Allah, kanske alla väljer det, kanske han gör toba. Gör dua att Allah ska ge honom hidayah istället. Sista hadithen, kapitel 149, bab la'anil kafir. Kapitlet, att förbanna en kafir. Hadith 321. Och det är en hadith som berättas från Abi Huraira radiyallahu anhu, där han säger att han sa, ja Rasulullah, udu Allah ala al-mushrikin. Det sades till Rasulullah, ja Rasulullah, åkalla Allah mot al-mushrikin. Yani gör dua mot kuffar. Och då så sa Rasul alayhi salatu wassalam, inni lam ub'athu la'anan walakin bu'ithtu rahmatan. Allah sände mig inte för att förbanna. Allah sände mig som en rahma. Mashallah. Alayhi salatu wassalam. Profeten Muhammed a.s. är vår bästa förebild, eller hur? Och det är han vi ska ta efter. Kuffar krigade mot honom, förnekade honom, men ändå så gjorde han dua för dem och inte mot dem. Och det här nämns också en annan vacker hadith från Tufail, eller Abu Tufail al-Dawsi, där han skickades till sitt folk, en kabila som hette Daws, för att kalla dem till islam. Och när han kommer dit och han berättar om islam, typ ingen lyssnar på honom. Alla förnekar islam. Så han går tillbaka till Medina, ledsen, och han säger, Rasulullah, mitt folk förnekade islam, gör dua mot dem. Att Allah ska krossa dem. Så profeten alaihissalam vill göra dua, och folk förväntar sig att han ska göra dua mot dem och säger, alltså nu är det kört. Han kommer, Allah kommer krossa dem. Och då så säger profeten alaihissalam, Allahumma ahdi dawsan wa ati bihim. Och Allah vägled daws och gör så att de kommer till oss. Totala motsatsen. Och subhanallah, de blev muslimer, de flesta av dem, och de kom till Medina. En tredje hadith, hadithen om Taif, den kända hadithen om Sira, ni känner till den. Då profeten alaihissalam går till Taif för att kalla folket till islam. Och han försöker och försöker och försöker. Och vad händer? De kastar stenar på honom. Och han måste lämna staden. Och utanför staden så kommer Jibril a.s. och säger att här är Malakul Jibal, ängeln över bergen. Han gör vad du vill. Säg bara till så kommer han att krossa hela staden mellan två berg. Vad sa profeten? Sa han ja. Nu ska vi hämnas. De ska få. Nej. Han sa, låt dem vara, inshallah. Kanske Allah kommer att låta det komma folk från deras barn som endast dyrkar Allah. Alayhi salatu wassalam. Och subhanallah, det var det som hände. Alayhi afdalu salatu wassalam. Han berättar också om en annan profet. Medans hans folk har slagit honom och han torkar bort blodet från ansiktet. Blodet från ansiktet. Så säger han, Allahumma förlåt mitt folk, de vet inte bättre. Subhanallah. Han är väldigt, väldigt förlåtande och tålmodig. Så en fin egenskap att man gör dua för folk och inte mot folk. Nej, självklart, det är tillåtet. Att säga, Allah förbanna Bashar al-Assad och hans regim och de som är med honom och så vidare. Att göra dua mot kuffar är också något som har nämnts i vissa hadither och har nämnts från salaf som Umar radiallahu anhu i Ramadan och så vidare. Men också att man tänker på att de kuffar som fortfarande är mottagliga, de har inte fått budskapet, de har inte förstått islam. De är inte mu'anidi, de är inte trotsiga och så vidare. Att man gör dua för dem. Muslimer som är vilse, gör dua för dem. Att Allah ska vägleda dem. Ledare som är orättvisa, gör dua att Allah ska vägleda dem. Att Allah ska korrigera dem. En fin egenskap man kan ha som muslim. Och inte vara den här personen som ständigt förbannar allt och alla. Må Allah subhanahu wa ta'ala vägleda oss och förlåta oss för våra synder. Och vi fortsätter inshallah ta'ala nästa vecka. Och då kommer vi också tala om andra mycket intressanta ämnen.